Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
Hej, Sanchili, det är pappa.
Och välkomna tillbaka till Alex Room Service, som idag sänder i ett extra insatt antivalvakeprogram. Och med antivalvaka menar jag inte att man inte ska gå och rösta, utan det förutsätter jag att alla som har rättighet till har gått och gjort. Men många med mig är kanske lite trötta på att ständigt bli bombarderade av pajkastning från alla möjliga partiers håll. Och trötta på val i största allmänhet. Så vi gör ett val nu, och det är att vi lyssnar på Alex Room Service, vilket ni ju gör. Jag lyssnar ju inte, för jag har inte hört den här podden, jag har bara gjort den. Men jag tänkte som så att vi kan spendera en liten stund. Nej, det kan vi inte. Man måste värna språket. Vi kan tillbringa en liten stund tillsammans med varandra. Spendera gör man med pengar, tillbringa gör man med tid. Vi kan tillbringa en liten stund tillsammans och inte hålla på och tjafsa, utan bara försöka förstå ett litet skeende som tidigare har varit höljt i dunkel. Jag har nämligen satt in det här extrainsatta avsnittet av den anledningen att det kom en liten fågel och kastade ner en liten digital mapp i mitt knä, och i den mappen fanns det lite prylar som jag har längtat efter att se i många herrans år. Det är nog bara jag kanske som har gjort det, men jag har ändå gjort det, och jag tänkte att det här vill jag dela med mig av, så det tänker jag göra nu. Jag är fullt medveten om att jag har gjort ett Heart of the Hell-avsnitt innan. Jag har ingen aning om vad jag säger där, jag har ingen aning om vad det handlar om. Jag kommer faktiskt inte ihåg avsnittet, förutom att jag döpte det till den här argentinska titeln Mas Caliente que el Infierno, vilket jag tyckte var väldigt roligt. För jag gillar de argentinska plattorna med roliga omslag och sina översatta titlar. Men jag minns faktiskt inte vad jag pratade om, för så mycket av det jag säger idag kanske blir samma, men huvuddelen av det här programmet blir inte samma, för den informationen har jag haft i 2 veckor, kanske 3. Så att inte i 4 år, eller 3, eller 5, eller 19, eller 26, eller när jag nu gjorde den podden. Ni får gå in och titta om ni känner för detta. En annan lustighet är att precis innan jag satte igång så kom det ett meddelande på Facebook från en som, jag tänker inte nämna hans namn, men han heter Håkan Einarsson, som frågade, när släpper du avsnittet idag? För jag tänkte sammangadda det med min promenad. Så skrev jag, fick jag skriva att ja, jag tänkte börja banda nu. Förutom att jag då måste svara på en Facebook, eller du måste inte svara, men jag tyckte det var väldigt roligt att precis när jag satt här och kopplade upp så kom det ett Facebook-meddelande som frågade, när kommer avsnittet? Jag ska bara göra det först, så lovar jag att det kommer sen. Så hej Håkan, tack för att du lyssnar och engagerar dig, och om du hör detta nu och är ute på din promenad, hoppas jag att du har fint väder och tycker det är trevligt, precis som vanligt, om du nu vanligtvis tycker att det är trevligt. Ett par andra grejer innan vi drar igång. Tävlingen är avgjord och jag har skickat ut VHS:en och DVD:n på Kiss Exposed. Nu har det faktiskt fallit sig så lurigt att jag dessutom har en DVD med Extreme Close-Up och Kiss Confidential på, som jag tänker låta ut, inte i detta avsnittet, för jag har inte förberett någon tävling. För jag har ju ofta förberett tävlingarna innan, det vet vi ju. Men jag har inte förberett någonting denna gången. Men den står här bredvid mig och är väldigt grann och snygg. Så den kommer jag att dela ut i ett framtida avsnitt som kommer i framtiden. Där är lite problem, har jag förstått, med bokningssidan till de som vill gå till biograf Sita och titta på Runaway och en föreläsning om Gene Simmons i Hollywood. Jag vet att de jobbar på det. Jag fick ett svar från de som har bokat mig att det är ett problem med personalen där. Men det jobbas på. Men det är inte slutsålt. Men det finns biljetter kvar, men just nu kommer man inte åt sidan. Så håll lite koll på den om ni är sugna på att gå. Och det finns även biljetter kvar till Ljungby den 24 september. Det är ju bara 2 veckor. Jag borde förbereda en föreläsning där, känner jag. Skämt åsido, lite grann har jag gjort. Och det har faktiskt dykt upp en grej, inte med Kiss, men med Kiss-relaterad, som verkligen kommer att lyfta den föreläsningen. För min del då, kanske, antagligen inte för någon annan. Men för min del så kommer det bli en rolig föreläsning som, där vi ska traska tillbaka till New York 1972-73 och knalla i fotspåren av ynglingarna som på den tiden. inte hade tagit på sig allt smink ännu. Dagens kaffe serveras för övrigt i min Asterix-kopp, så idag är jag inte alls lika orolig som när jag hade den där förbannade Farbror Blå-koppen här omgången. Så där kan ni kan vara lugna, jag är inte orolig och för det i alla fall, men säkert orolig för något annat om jag börjar tänka efter. Nåväl, ska vi kasta oss in i, för ni har ju sett, jag har inte valt vilken omslagsbild jag ska ha, men det har jag gjort när ni lyssnar på detta, för då har jag ju lagt upp den. Så ni har ju sett att det här avsnittet kommer att handla om Hotter than Hell. Och varför kommer det att handla om Hotter than Hell? Jo, jag har gjort ett avsnitt om första plattan. Där jag gräver i studiologgarna för att se vad som verkligen hände. Och jag har gjort ett avsnitt om Dress to Kill där jag gräver i studiologgarna. Och sen fick jag för många år sedan ett foto på studiologgarna från Hotter than Hell. Alltså sådär att de låg i en hög och så här, de är så här ser de ut. Så frågade jag, ja det låter ju trevligt. Hur kan jag få tag i dem? Nej, det går inte. Okej, varför inte då? Nej, då vi får inte släppa dem vidare. Nej, fair enough, absolut. Här är skitmycket pengar, det hjälper inte. Nej, det hjälpte inte. Sen gick tiden och med tiden så händer ju allt som ni vet. Så att helt plötsligt bara kom de en dag. Så de här slapp jag faktiskt betala för, den här lilla mappen. På det hela taget fick jag nog betala för den. Vi betalar alla med själ och liv och tid, sa han. Men den här dök i alla fall bara upp. Och jag tänkte att dra mig på trissor och en kall pilsner. Så roligt. Så läste jag dem och de är inte lika djupgående kanske, men det handlar inte så mycket om djupgående utan det handlar mer om att vi ska bilda oss en liten uppfattning om inspelningarna av Hotter than Hell. Jag kommer inte att kunna förklara den märkliga ljudbilden. Jag kommer inte att kunna förklara varför vi låter annorlunda. Vi kan ju börja där. Nej, det kan vi inte alls. Vi måste börja med tiden. Sätta till rätta nu. Och så, jag har två romerska bågar choklad framför mig. Den ena stoppar jag in nu. För nu måste vi värma upp här. Vi måste börja med tiden. Så om ni är snälla och går in på internet. Jag kan pausa här så länge. Om ni går in på internet så vill jag att ni letar fram ljudupptagningen ifrån South Bend i Indiana den 4 augusti 74. South Bend 740804. Den finns, jag tror inte den finns alltså i sin helhet, men den finns låt för låt finns den på YouTube. Kan finnas i sin helhet, jag har inte kollat så noga. Men sen kan ni även leta upp, när ni har letat upp den och lagt den som en liten flik i er Google Chrome eller Netscape, så kan ni även leta fram Toronto 740914. Den ligger på min kanal 1277 och det är, där ligger hela giget rakt av. Jag väntar. Är ni färdiga? Ja, nu är ni färdiga. Bra, då har ni dem framför er. Varför vill jag att ni ska ha dem här framför er? Jag vill att ni ska ha dem här framför er därför att South Bend den 4 augusti 74, det är det allra sista gigget på Kiss första turné. Kiss Tour, om man nu ska vara lite rolig. Och Toronto 740914, det är det andra gigget på Kiss Hotter than Hell turné, även om Hotter than Hell inte hade släppts ännu. Skillnaden de här två giggen emellan är, förutom att det är en månad emellan dem, av en anledning som vi ska prata om i ett helt avsnitt strax, så sker där en låtlisteförändring. I South Bend njuter vi av Deuce, Nothing to Lose, She, Firehouse, Strutter, 100,000 Years, Black Diamond och Baby Let Me Go. I Toronto njuter vi av Deuce, Strutter, Nothing to Lose, Firehouse, She, Parasite, 100,000 Years, Black Diamond och förvisso Baby Let Me Go, men den heter ju Let Me Go Rock and Roll från och med att Hotter than Hell-skivan släpps. Det här är en sån grej som gör att jag kan ligga vaken timtal på nätterna. Ska vi kalla Baby Let Me Go för Let Me Go Rock and Roll här redan, även om bara för att skivan är inspelad men inte släppt? Eller ska vi kalla den för Baby Let Me Go fram tills släppdatumet? Jättesvår fråga som jag verkligen har funderat på. Och jag har inget svar. Jag kommer att låta den heta Baby Let Me Go i mitt huvud. Jag är inte nöjd med det. Men jag prövade att tänka att den skulle heta Let Me Go Rock'n'Roll. Och då fick jag också lite näsblod. Så att jag kommer låta den heta Baby Let Me Go fram till mitten av oktober. Jag står för det. Jag kommer att ändra mig. Antagligen, om ni frågar mig om 3 veckor så har jag nog både glömt det jag säger här och glömt att jag hade tagit den här ställningen. Och då kommer jag kanske kalla den Let Me Go Rock'n'Roll. Veckan efter kommer jag kalla den Baby Let Me Go igen. Det här är ju så, det är detta som håller mig vaken. Det är detta som håller mig vid liv. Det är även detta som irriterar mig. Men, nu har ni de här 2 gigen framför er. Om ni vill lyssna på dem innan ni lyssnar på avsnittet. Så kan ni lyssna på den första giget där från South Bend och tänka att nu står de där i sina vanliga hemkokta kläder. Det gör de förvisso i Toronto också. Eller inte hemkokta, alltså har tagit den här kläderna. Men alltså, de står ju i samma kläder i Toronto och i typ samma låtlista. Men mellan de här 2 gigen har det ju skett någonting. De har spelat in en ny skiva. Mellan de här 2 gigen så har karriären gått vidare, så har kreativiteten flödat, för man har skrivit låtar i studio och så vidare. Det tycker jag är viktigt. Jag säger inte att man hör det, jag säger inte att någonting är fångat av det, men man kan inbilla sig det. Och en inbillad sanning är ju lika sann som en riktig. Så jobbar ju många i vår absoluta närhet. Nåväl, jag ska bara sätta mig till rätta. Nåväl, var ska vi börja? Jo, vi ska faktiskt börja, vi spolar tillbaka bandet, det är ett obehagligt uttryck, till den 23 juli. Kiss är då på plats i New York i en studio som heter Minot Sound, alltså Minot stavas det, men det är franska, som Minot Sound Studios i White Plains, New York, och spelar in en demo på en eftermiddag. 4 låtar spelas in den 23 juli 1974 och de är Mainline, Parasite, All the Way och Who's Your Baby. Alla vi med grundskoleutbildning räknar ju direkt ut att Who's Your Baby är Got to Choose. Lustigt är att den heter just Who's Your Baby. Man får lite samma vibbar som Acrobat som under inspelningen av skivan sen blev Love Theme from Kiss. Det är samma här att ett par veckor innan skivinspelningen börjar så heter denna låten Who's Your Baby. Men sen någonstans under tiden så förändras detta. Jag tror faktiskt vi har ett litet datum på när den nämns första gången. Ja, men det kommer vi till. Så 23 juli. De här demosarna har aldrig läckt ut. Vi vet knappt att de inspelade. Vi har dokumentet från Minos Sound Studios. Det är det vi har. Det är därför vi vet att det här hände. Och det här dök upp för, det är ju inte 10 år sedan. Innan dess visste vi inte att de gjorde demos och så vidare. Utan då var det ju bara turné. Och sen kastar man in en liten skivinspelning på några veckor. Och sen turné. Så det är ju lite, om vi tittar lite på hur ser tiden ut kring den här demoinspelningen. De är ju på turné. Tampa, Baton Rouge har vi inspelat 16 juli, Atlanta 2 gig, Fayetteville, Baltimore. Men mellan Baltimore och Kanada, 21 juli och 25 juli, London i Kanada, däremellan knallar de in i en studio och spelar in 4 låtar som en demo till nästa skiva. Och det är ju 4 helt nya låtar, det är ju ingen av de här som kommer från några gamla Wicked Lester eller demosessioner eller någonting, utan här står vi helt med nya låtar som är nyskrivna. Jag har ju en liten dröm att de här finns kvar. Jag tror ju inte de finns kvar. Jag har svårt att säga att de faktiskt skulle existera fortfarande. Men man får lov att drömma och man får lov att hoppas på det. Och det gör jag. En vacker dag så kanske vi kan få lyssna på dem. För det är någonting som är konstigt också just med Hotter Than Hell, med ljudbilden där. Nu har jag inte varit så noga som jag skulle kunna vara och faktiskt ha skrivit ner låt för låt. Men om man lyssnar på, där är 3 distinkta ljudbilder på Hotter Than Hell-skivan. Den ena ljudbilden är den lite krispiga, eller vad man ska kalla det. Ingenting är tydligt på den, allt är murrigt. Men där är en som är någorlunda tydlig och då ligger hi-hatten uppe i vänster hörn. när man lyssnar i hörlurar. Heart of the Hell, jag tror Got to Choose är med där också, All the Way, Mainline tror jag. Kan man någon till. Sen är det de lite märkliga. Jag tycker både Watching You och Strange Ways har lite samma ljudbild som är lite märkligare. Där är ingen tydlig, vad ska man säga, Going Blind också. Där gitarrerna är lite suddigare och, ja, jag vet inte, de har en svagt annan ljudbild. Sen har vi den tredje ljudbilden och det är bara en låt och det är Coming Home. Jag tror, den känns ju som en two-timer. Skriven på en halvtimme, en förmiddag, spelad in direkt. Inga solo, ingenting egentligen. Det är ju bara vers, refräng, slut. Det händer ju absolut ingenting i den. Och den har en skitkonstig ljudbild. Nästan lika mycket som Kiss in Time skiljer sig från alla de andra på första plattan. Men den är ju inspelad ett halvår efter. Den här är ju inspelad samtidigt. Så det känns som att, fan, vi har bara 9 låtar. Och det räcker inte, vi fyller ju inte ens ut en halvtimme. Skriv något snabbt så sätter vi upp trumsetet igen. För det där man hörde tycker jag att pukorna låter ju helt annorlunda och gitarrerna låter bara. Det är bara gröt. Det är som en sån 5 minuters mixning på den. Eller 5 minuters inkoppling och sen gick det inte att rädda i mixen. Så tycker jag Coming Home låter. Jag tror det är därför jag aldrig la märke till den låten. Vad jag minns när jag var yngre. Dels för att skiva ett, sida 1 på LP:n, det är den bra sidan. Sida 2 är fillersidan på Heart of the Hell. Sida 1 har jag lyssnat på så mycket så att jag vågar knappt tänka på det. Sida 2 har jag också lyssnat på mycket, men den betyder inte alls lika mycket för mig. Det är tydligt att de la krutet på de första 5 låtarna, speciellt med tanke på vilka låtar de sen valde att spela live. Det var ju de 4 av de 5 låtarna på första sidan och sen fläckvis en av låtarna på B-sidan. Så att det är tydligt att de la krutet på A-sidan, tycker jag. Och sen B-sidan har bra låtar, men det känns hafsigare. En sak som jag också har tänkt på, och som inte de här dokumenten gör någon, vad ska man säga, vi får ingen mer fakta om det. Det är det klassiska, ja men jag ska ha trumsolo i Strange Ways, och det fick de sen klippa bort. Så noga har vi inte, men jag kommer att prata om det längre fram ändå, för det finns faktiskt grejer som pekar tvärt emot det. Men de har väl berättat om det allihopa, jag tror både Peter och de andra har berättat om det, så att det kan ju ha varit att det hände. Vi kommer nog aldrig få reda på det om vi inte hittar en oredigerad tape, och varför skulle vi göra det? Men ingenting är över förrän hästen är över, så att vi kan glädjas lite åt att det kanske har hänt. Men ingenting i de här dokumenten styrker det. Ingenting i de här dokumenten pratar om varför ljudbilden är murrig. Så ni som hade hoppats på den förklaringen, jag är ledsen, därför gör jag er besviken idag. Men jag hoppas att ni hittar någonting annat här i periferin av små dokument som kommer att glädja oss lite grann. Så om ni har lyssnat färdigt på South Bend 4 augusti och Toronto 14 september, så ska vi grotta ner oss lite i vad Kiss hittade på under den här månaden som de inte spelade i konserter eller någonting annat. De var som bekant i Los Angeles, vilket de inte verkar trivas jättebra med. Village Recorders hade ju funnits ett tag och hade väl i och för sig hyggligt rykte som studio. Kenny Kern och Richie Wise kom tillbaka som producenter, de hade precis producerat andra skivor. Det här var roligt, det måste jag ju, fan. Det här kan ni gå in och lyssna på. Nu ska vi se. Det här kunde jag ha förberett, men det har jag inte gjort. Vi ska se. Det här var jätteroligt. Tänk på någonting annat medan jag letar. Det kommer gå fort. Det brukar jag göra. Vad fan blev den av? Jo, dels i Billboard den 31 augusti så är det en liten notis om Kiss. Det är roligt. Kiss has gone into Village Recorders in Los Angeles to begin its second LP with Kenny Kerner and Richie Wise producing. Det är lite sött. En sån liten notis av ett band som faktiskt ingen riktigt visste vem de var. Men i Cashbox, det är någon sån här musikintern tidning, den 14 september, faktiskt samma dag som Kiss lirar i Toronto, ni hör. Det är nästan otäckt. Superspännande. Casablanca's first indie release. Initial distributors named. Neil Bogart, president of Casablanca Records, announced the first new album releases as an independent label. Will ship October 1st and will be Kiss Harder Than Hell, produced by Kerner & Wise. Fanny Rock and Roll Survivors, a Richard Perry production, produced by Vinnie Poncia. And Danny Cox, Feel So Good, produced by Clay McMurray and Kerner Wise. I shit you not. Alltså, första Kiss-plattan är ju släppt på Casablanca genom Warner som distributionskanal. Men efter det så bröt Casablanca sig loss och blev sin egen och så vidare. Och de la på Kiss in Time. Ja, det där är en helt egen historia. Men den första plattan som de ska släppa som då egen release, det är Hotter Than Hell tillsammans med Fanny, ett band som heter Fanny. Skivan Rock and Roll Survivors som är producerad av Vinnie Poncia. Och sen så en platta som heter Feel So Good av Danny Cox som Kerner & Wise har producerat också. Det här var riktigt roligt. Jag var ju faktiskt inne och lyssnade. Alltså för då blev man liksom, jag måste ju höra på detta. Jag hittade inte den där Fanny Rock and Roll Survivors. Men jag hittade Danny Cox Feel So Good. Den ligger på Spotify. Och för jag tänkte jag måste ju höra den och så såg man, om man tittar på Discog ser man etiketterna, ja men det är ju Casablanca-etiketterna och så vet man, ja men det här är precis samtidigt som Hotter Than Hell och så lyssnar man, har den här någonting, har den här någon koppling till Hotter Than Hell? Det har den inte. Inte någonstans, förutom då Kerner & Wise. Men inga muriga gitarrer, inga gräsliga gitarrsolo i Strange Ways och inga mainline-knarklåtar. Utan en mycket, mycket slätstruken skiva av en artist som jag inte har en aning om vem det är. Producerad av då Kerner & Wise samtidigt som de gjorde Kiss. Ändå skitroligt. Ta det här med er, att ni måste lyssna på Danny Cox Feel So Good och undra varför ni gör det. Och om det är någon som har hört de här Fanny med Rock and Roll Survivors. Jag hoppades ju lite att det skulle vara en låt. Det finns ju en demo med Peter Criss från 82 som heter Rock and Roll Survivor. Det hade varit skitkult om det var att han körde en cover på den. Men det är det nog inte. Men det vet vi inte. För det är ju Vinnie Poncia. Om någon har hört de här Fanny och den här Rock'n'Roll Survivor. Jag tror inte jag hittar dem på nätet. Men om jag gjorde det så har jag glömt det igen. Berätta gärna för mig. Länk, skicka någonting som ni har. En kassett. Ja. Okej. Nu då ska vi börja. Jag har tänkt att vi ska börja ganska länge. Men det kommer saker emellan. Jag måste ha kaffe. Jag kommer på grejer. Ni vet hur det är. Nu då. Nu börjar vi. Vi börjar med en faktura. För det här är lite intressant att se. Vi har datumen framför oss. Jag skriver upp här. 4/8 South Bend. Och sen har Kiss semester. Den 13 augusti 1974 så beställs lite prylar till Village Recorders. En Ludwig Speed King foot pedal. En Maestro G2-unit och en Maestro Face Shifter. Jag fick fråga en ljudkille? En ljudintresserad kollega på mitt jobb. Så, vad fan är det här för något? Och han är sån, wow, gamla maskiner. Så han började googla och så visade han mig vad en Maestro G2 är. En Maestro Face Shifter. Det är liksom pedaler. Eller sån här, inte pedaler, men grejer man kopplar in sin gitarr i så att den får annat ljud än om man inte kopplar in dem i dem. Precis så. Och sen även en Vox Wawa-pedal. Allt det här beställdes den 13 augusti för leverans till Village Recorders den 20 till och med den 21 augusti i Speed King footpedal. Ludwig Speed King footpedal, det är ju till trummorna ju. Slå mig nu. Maestro Units är beställda och ska levereras den 20 för att stanna kvar till den 26 augusti. Och Wawa-pedalens datum ser man inte. Men i alla fall, de här är beställda och ska levereras den 20 augusti. Och Speed King-pedalen ska bara vara kvar en dag. Men de andra grejerna ska vara kvar en vecka. Det här är intressant. Men vi kommer till varför så snart. 13 augusti är detta beställt. Det är alltså 3 dagar innan Kiss går in i studio för att spela in Hotter Than Hell. För på det ödesdigra datumet 16 augusti, det är ju samma datum som Elvis Presley skulle dö 1977, 3 år senare. 16 augusti 1974 kliver Kiss in i studion på eftermiddagen och börjar spela in Hotter Than Hell. Då spelar de in i 14 timmar. Från klockan 3 på eftermiddagen till klockan 5 på morgonen. 24-track live. Och engineeren är Warren Dewey och Kenny Kerner är såklart producenten tillsammans med Richie Wise. Så vi har den här första dagen, 16 augusti, 14 timmar. Dagen efter, 17 augusti, då börjar vi redan vid middagstid, klockan 12, och kör till klockan 2 på natten, 14 timmar igen. Skriver upp här, lika bra. Dagen efter det, nej inte dagen efter, nej precis, nu går jag ju för fort fram här. 16 och 17, 14 timmars inspelning per dag. Det är ju ändå ett rätt bastant arbetspass per dag. 18 augusti. Vad händer då? Då är det fest. På förmiddagen gissar jag så åker Kiss och kör en fotosession som blir omslaget till plattan. Det finns ett par hundra bilder från den sessionen. Svartvita, ni vet. De posar på alla möjliga sätt. Ace är lite onykter. Han har ju tagit en... Ja, det är ju morgon eller förmiddag så han har väl bara tagit en 26-28 öl. Men han har väldigt roligt på de här bilderna. Man ser tydligt på honom att det här är toppen. Han håller i en ananas, ser det ut. Eller sådär, där är ingen ananas i händerna. Men man ser i huvudet på honom att jag har nog en ananas här. Gene försöker vara så mycket demon han kan. Paul är Paul-ig. Och Peter ser lite sur ut, fast lite glad också. Det finns ett par väldigt fina bilder också. Mitt i sessionen här så crashar Neil Bogart, Bill O'Coin och Joyce Beyerowitz fotosessionen. Så håller de Joyce liksom, hon har nästan trillat och alla står och skrattar. Det är så himla fina bilder på den här första grunden av det som är Kiss. Medlemmarna plus bolaget bakom. Ja, det är så jäkla snygga bilder är det. Jag ska se om jag kan lägga ut en eller två på room service. De finns ju att tillgå, men jag vet inte fan om man skulle söka fram dem. Jag ska se om jag kan lägga ut dem så ni får se dem där. Det ska jag skriva upp. Bild. Fotosession. Upp. Så fattar jag nog efter vad jag har menat. Jo, och sen kommer eftermiddagen. Då ska de ju fästa loss och ta de här orgiefotorna som är baksidan på skivan. De är vansinnigt värdelösa på baksidan av skivan. Men när man ser de 250 outtakesen som finns i kristallklar kvalitet så är det också värdelöst. De ser inte kloka ut. De har bjudit in allsjöns tokdårar och posar. Och Paul är skitfull. Det här är alltså, det går faktiskt att fotografera så att det syns att man är full. Där är en bild på honom där han sitter på scenkanten och så sätter han upp axlarna. Och så, ni vet på det där, alla ni som har varit fulla, jag har varit några gånger, jag tycker inte det är särskilt roligt. Alla ni som, ni vet ju att man tycker man är cool. Och så är det någon som tar en bild när man tycker man har sin coolaste pose och så dagen efter så ser man ju att det där var ju värdelöst. Precis, så jag ska fan lägga ut den bilden också. Paul, full. Det, alltså han säger bara, yeah, fan vad fräck jag är. Och så dagen efter måste han ha tänkt, den bilden vill jag aldrig någon ska se. Och Ace, han har ju då druckit 10 000 öl nu eftersom dagen har gått lite längre. Och han är i det där mysfyllostadiet att han liksom, han rockar ju inte här. Utan han sitter på en bänk och så ser han sådär, ut. Ni fattar med den ljudeffekten tror jag. Exakt hur han ser ut. För alla har väl gjort det framåt 3 på natten. Strax innan man börjar ångra allt och vill gå hem. Så det är hela den dagen. 18 augusti. Då har de alltså spelat in plattan till ungefär 2 på natten. Och sen så går de ut på, jag gissar det, förmiddagen. Jag har faktiskt ingen aning om när de fotar. Men de gjorde den riktiga fotosessionen först. För den blev ju bra. Sen gjorde de orgen. Den blev ju inte bra. Men, efter att de har gjort allt det här och de har släpat in Paul i en bil och kört hem honom, skitful, I shit you not, så ful han är. Det syns på bilderna. Så är det dags att spela in igen. 19 augusti, klockan 12 middagstid, så är det 14 timmar igen. Det skulle ju kunna vara denna dagen de bestämde sig för, ja men ta, vi låter det vara som det är nu. Eller Paul bara, gitarrerna låter bra nu. Kan ni sänka volymen? Det vet jag ingenting om. Det är bara något jag gissar. Det här är alltså den tredje inspelningsdagen. 14 timmar plus 14 timmar plus 14 timmar ger 28, 42 timmar totalt. Det är inte jättemånga timmar. Därför är det lite lustigt att vi dagen efter, den 20 augusti, spelar in i 14 timmar igen. Och det är de sista. Efter det så har vi spelat in färdigt. 20 augusti spelar vi in från klockan 5 på eftermiddagen till klockan 7 på morgonen dagen efter. 14 timmars inspelning. And then that was all she wrote. Så någonstans på de här 56 timmarna som det ju blev, fyra inspelningsdagarna, ska de alltså ha spelat in en Strange Ways med ett långt trumsolo i som de sen har bestämt sig för att klippa bort. Jag säger inte att det är otroligt. Jag säger inte att det inte har hänt. Jag säger bara att vad det gjorde de verkligen det? De, alltså ändå 14 plus 14 plus 14 plus 14 inklusive pauser och gå och pissa och det blev spelfel. Och, alltså öslar man tid på en grej som man redan från början vet inte kommer att bli av då? För det visste de ju. Ingen vill ju ha det mer än Peter och sådär. Och jag vet inte. Ibland så känns det som att de här skrönorna har fått sitt eget liv. Det här kan ju ha varit när de repade. För de repade ju garanterat ett par veckor innan där. Efter 4 augusti. Innan den 16. De repade ju garanterat på SIR i Los Angeles. Kan det ha varit där han sa, jag ska ha ett 8 minuters trumsolo. Och så körde de den här att de humor him liksom under repen. Och lät honom banka. Och sen när de kom till studion så sa producenterna, fuck no, det här har vi inte tid med. Alltså, det vet jag ju inte. Men jag finner det för lite otroligt. Med ett band som inte har så mycket pengar, inte har tid och ingen cred. Och de är ju inga. Det är inte det att de är på Love Gun-storleken i band heller. Utan här är det in, spela in, effektivt, ut som gäller. För det är Bill & Coyne som betalar skiten liksom. Jag vet inte. Ni får fundera själva. Så här funderar jag. Jag gör ju det ofta i offentligheten. Det är ju inga sanningar. Det är bara jag tänker, vad är rimligt ut efter vad vi vet? Vad är rimligt? Och sen är det inte alltid rimligt som är det som hände. För konstigare grejer har ju hänt än att någon har spelat in någonting som man sen efteråt kom på att det blir inte så bra. Det är ju inte alls så jag menar. Men jag vet inte. Jag kan bara få känslan ibland av att vissa av de här skrönorna har ett eget liv som inte går att backa upp någonstans. Sen dyker det upp en tape och så helt plötsligt, jävlar, där är ett trumsolo. Då tar jag semester i 6 veckor och äter upp den där hatten som jag skulle äta när Kissology 4 släpps. Jag vet inte om det är någon som minns det, men det var ju folk in the know som visste för några år sedan att ja, Kissology 4 kommer att släppas. Och då sa jag att jag kommer äta en hatt den dag Kissology 4 släpps. Jag har inte ätit någon hatt än så länge. Det är många som släpper DVDs nu för tiden. Det är ju populärt bland kidsen med fysisk media. Så att, jo då, det kommer säkert att komma någonting. Då ska vi se. Ibland är jag så rolig så jag glömmer bort det själv. Okej, då har vi varit i studio i 4 dagar. 16, 17, 19 och 20. Och vi har haft en paus med en fest och en fotosession eller två. Vad ska vi göra nu då? Jo, nu är det dags att skapa skivan. Nu har vi ju råmaterialet, så nu sätter vi oss och mixar. Den 21 augusti gör vi ingenting. Hoppar vi 2 dagar där? Jag bara ser så jag inte glömmer någonting här. För ibland daterar jag dokumenten fel. Vi hoppar 2 dagar där. Ibland, som sagt, ibland är jag lite för rolig. Den 23 augusti börjar de mixa plattan. Vad fan gör de där emellan då? 21 och 22? Det vet vi inte. Spännande. 23 augusti, got to choose, mixas den dagen. Från klockan 5 på eftermiddagen till klockan 1 på natten, så 8 timmar, kör de en mix, 24-track mixdown, som det heter. Där kommer lite överdubbningar snart också, de är ju inte helt färdiga, det blir man ju inte på så kort tid, men där kommer lite dubbningar snart här. 24 augusti, återigen 24-track mix. 8,5 timme denna gången, börjar på eftermiddagen. Klockan 3 på eftermiddagen till 11:30 på kvällen. Och den dagen är det Hotter Than Hell som som är utskriven att man jobbar med. Nu skriver de inte ut alla låtarna hela tiden för att det saknas låtar på de här dokumenten, men det här är den de har jobbat mest med kanske, eller så är det den som var fokus för dagen, men än så länge så de skriver inte ut allt, därför att då hade vi inte haft alla de låtarna på skivan som vi faktiskt har. Så 23 augusti Got to Choose, 24 augusti Hotter Than Hell. Och de är ju lite lika i rent soniskt, Sonic the Hedgehog. De har ju det här lite klara ljudet, tycker jag nog. Och hi-haten upp till vänster. Så att det finns ju någon rimlighet i det. Men det blev knepigt redan dagen efter. Den 25 augusti, Gene's födelsedag. Då går de in och mixar i 3 timmar. Halv 2 på eftermiddagen till 4:30 på eftermiddagen. Ja, precis. Sen har de en paus som de har skrivit ut här om någon anledning. Och sen har de en överdubbning i en kvart. Det här är ju spännande, för det vet vi inte vad det är. 24-track overdub, 4:45 på eftermiddagen. Och det kostar mer. För sen spelar de upp det. Alltså det ibland är det, står det bara 24-track mix och så 12 timmar. Ibland så är det så här jättetydligt här. För sen efter då, 4:45, 24-track overdub. Kostar $140. Klockan 4:45, 2-track playback. Då lyssnar de på det de har spelat in. Det kostar bara $42.50. Låtarna de jobbar med denna dagen. Och hör och häpna nu då. Låtarna de jobbar med denna dagen. Going Blind och Strange Ways. Då skulle det i så fall kunna vara denna dagen som man väljer att klippa bort trumsolot. Men denna dagen mixar de bara i 3 timmar. Jag vet inte. Återigen. Var det rimligt, var det inte rimligt och så vidare. Men det är de 2 låtarna som är huvudlåtarna här. Och 3 timmar mix, det är ju inte mycket. Jag gissar ju att de lämnar mixerbordet hyggligt nära det de vill ha. Liksom, så att de inte börjar om från noll varje dag. Det är ju, alla ni som har jobbat i studio vet ju sånt här mycket bättre än mig. Men jag tror inte att de drar ner alla reglagen varje dag de går hem. Utan Kiss har ju bokat studion här så att de fortsätter. För de vill ju också ha en homogen ljudbild, gissar jag. Eller så är de ju dumma i huvudet. Nej, det är de inte. Jag skämtar. Men Going Blind och Strange Ways den 25 augusti. 3 timmar mix, en kvarts överdubbning och en kvarts lyssning på överdubbningen. Sen fick de tydligen gå hem. 26 augusti då. Ja, här har vi en mix på en timme. Och sen har vi en mix på 3,5 timme. Här blir det lite spännande. För denna dagen jobbar man med Strange Ways också. Jag kan ju se att vi dagen innan jobbar mest med Going Blind då. 3 timmar av en mix bara den 25. Men 26 så har vi, av någon anledning är det uppstilt att först 1 till 2 på eftermiddagen. Sen 2 till 4:30. Det är ju samma sak. Det blir ju 4,5 timme mix. Och sen 1,5 timme playback. Att de lyssnar på det de har mixat 1,5 timme. Och den låten som de huvudjobbar med denna dagen är Strange Ways. Sen är det faktiskt lite tillagt. Vad är det de använder? Jo, men på alla de här står det att de använder 24-channel Dolby eller 26-channel Dolby och One Reel quarter-inch 2500-någonting tape. Men på denna dagen med Strange Ways så använder de även en One Cooper Time Cube och One Parametric. Det vet inte jag vad det är. Det skulle kunna vara, eftersom de håller på att juxa med ljudet i gitarrsolot och sånt i den låten, så skulle det kunna vara någonting med det. De mixar ju den här i 4,5 timme, så att det kan ju vara det de sitter och pillar med, för sen lyssnar de ju på skiten i 1,5 timme också. Så att, ja. Vi har nu varit i studio i 10 dagar. Det är den 26, vi börjar ju som bekant den 16, det ödesdigra datumet som är Madonnas födelsedag. Och världens snyggaste tollarpare också, för den delen. Så att vi har varit i studio i 10 dagar och vi har redan mixat i flera dagar. Tänk ändå. Hur lång tid tog det att spela in svarta plattan för Metallica? Ja, det tog ju jävligt lång tid. 1,5 år, va? Något sånt. Nej, inte riktigt, men 1 år. Och visst, ljudbilden är nog bättre på den. Det skulle ju inte överallt. Men trummorna har ju bättre ljud. Det håller jag med om. Men låtarna är ju sämre. Och sången är ju sämre. Nej, jag vet inte. Lustigt bara. jag gillar det här att man går in i studio, så spelar man in det man har och sen så går man ut igen och så heter man helt plötsligt Black Sabbath och har gjort världens bästa skiva utan att veta om det. Debutplattan är ju inspelad på typ en dag. Det är så man spelar in musik, man ska inte hålla på med det här joxandet. Som en liten hyllning till Fredrik Strage, så det är ju alltid bäst där i början på demostadiet, för sen blev det överproducerat och de tappar nerven. Jag var tittar på hans show, Strage on stage, eller Strage on stage, det var fruktansvärt roligt. Tillbaka till ordinarie program, 27 augusti. Denna dag har vi ingen titel, och det är jävligt synd. Men det kanske är för att det står, det här är någonting annat. Klockan 1 till klockan 2 på eftermiddagen, en timme, 24-track mixdown. Och sen har de en paus, och sen 2:30 till klockan 6, 24-track mixdown. Så 4,5 timmar kör de en mixdown. Jag får för mig att det är att man tar det man har gjort och mixar ner till, alltså så, som att det här är färdigt. Jag kanske har fel. Men mixdown är inte det som de gjorde Beatles. De hade bara typ 4 kanaler. Och så spelar de in grunden till en låt på de 4 kanalerna. Sen mixar man ner det till 2 så att man hade 2 kanaler fria och kunde lägga på lite grejer. Är inte det mixdown? Jag får för mig att det skulle kunna vara det. Men Kiss har ju 24 kanaler att jobba med. Och då har vi på samma dokument här One Parametric EQ och One Cooper Time Cube. Vet fortfarande inte vad det är sen förra dokumentet. Men det är någonting de använder här vid de här mixarna som antagligen är till för någonting. Skulle kunna ha kollat upp det. Vad fan en Cooper Time Cube är. Kan man googla det fort eller tar det lång tid? It was a Universal Audio branded collaborative design that brought a garden hose based mechanical delay. Det är ett delay helt enkelt. Ja, där ser man. Nu vet vi vad en Cooper Time Cube är. För den som nu satt och tänkte, kan han inte kolla det, så gjorde jag det och så bara allt löste sig. Jag vet fortfarande inte riktigt vad den gör. Delay är väl som, är det som reverb eller är det som, inte som reverb alls? Antagligen skulle jag säga. Men de använde en sån den här dagen den 27 augusti när de mixade i 4,5 timmar. Gjorde sin mixdown. Dagen efter, den 28 augusti, fortsätter mixa down i 4,5 timmar. 24-track mixdown. Är det nu vi har tappat låttitlarna? Ja, det är det faktiskt. Så de mixar fortfarande och sen lyssnar de på grejerna mellan 7:30 och 8:00 på kvällen i 1,5 timme. Vi behåller fortfarande Parametric och Cooper Time Cube. De kommer nog att vara kvar resten av tiden. Jag sa till när de inte är det. För vi är snart klara nämligen. Hur lång tid tog det att spela in Metallica svarta platta? Jag vet inte. Kaffe. Oh, det är kallt nu. Åh, fy fan. Ja, det vill jag inte ha med. 4,5 timme mix, 1,5 timme lyssning på mixen den 28 augusti 74. Dagen efter 29, samma där nästan. Nej, ingen lyssning, bara 5 timmar mix mellan klockan 1 och klockan 6 på eftermiddagen. 30 augusti, okej, nu är de i princip färdiga. Ja. Fast det händer någonting här, okej. 30 augusti så kör vi mix igen i 5,5 timme. Men efter det, mellan klockan 1:30 och 6:30 på kvällen så mixar de plattan. Och klockan 6:30 till 7:45, tape copies. Så nu vill folk lyssna på vad det är de har gjort. De får 3 stycken sådana här quarter inch reels med sig. De får 3 stycken C90-kassetter och 3 stycken 8-track cartridges. För de med sig hem. Och kan lyssna på till dagen efter och tycka till liksom. Och det är ju skitbra. Nu undrar man ju, var är de här 3 stycken C90-kassetterna idag? Eller de 3 stycken reelsen? En råmix, eller inte en, det kanske inte ens, det här kanske var, ja men vi är färdiga tycker vi. Och sen så, fast det är man ju inte där, det blir ju som en råmix. De har säkert med en lite count-ins och sånt fortfarande. Fy fan. Tänk om någonting skulle finnas kvar. Ja, det här är min personliga, det här är Gene Simmons personliga kopia. Så gick han hem och så tryckte han igång den och så bara, mer bas på Going Blind. Mer trummor på Strange Ways. Mer trumsolo på Strange Ways. Fan, tänk om den tejpen finns någonstans. Det vet vi inte, men vi hoppas naturligtvis. Roligt att de gjorde 3 stycken 8-tracks. Det fanns alltså inspelningsbara 8-tracks. Det kunde man ju nästan ana, men jag trodde inte att det var någonting man tog hem för påseende. Acetates och sånt har man ju hört om. När Elvis hade gjort någonting så tog han med sig en acetate hem och sen så kostade de en miljard på auktioner nu för tiden. Men reels och C90-kassetter låter ju rimligt, men 8-tracks som inspelningsbara. Undrar vem? 3 plus 3 plus 3, det är 9 personer. 4 i bandet. Bill Joyce och Neil, det är 7. Och så kanske Kenny och Richie då. Undrar vem som har vad? Vem går hem och lyssnar på vad? Ja, jättespännande. 31 augusti. Tillbaks till mixen. För nu får vi pilla med det här, grabbar. Det här var inte riktigt bra. Lång mix denna dagen. 6,5 timme. Först 5 timmar på eftermiddagen. 3:30 till 7:30 på kvällen. Sen tar de en paus i en halvtimme som återigen är uppskrivet. Och sen fortsätter de mixa i 1,5 timme. Mixdown. Så att det är fortfarande mixdown här då, om det är någon skillnad mot mix. Eller om man bara skriver det olika beroende på vilken sekreterare som skriver ut de här loggarna. Så kan det ju också vara att det står mix ibland och mixdown ibland. Det vet jag inte. Och vi har Parametric och Cooper Timecube kvar. Och de har kopierat ner mixen på 3 reels efteråt. Ser det ut som här. Eller är det 3 reels de jobbar med? Det vet vi inte, det framgår inte. Men de fick betala $12.50 för det i alla fall. 1 september. Ingen är tydligen riktigt nöjd. Dels så kommer vi mixa hela dagen. De börjar 1:30 på eftermiddagen och kör i 3 timmar. Sen tar de en paus. Sen kör de en halvtimme. Sen tar de en paus igen. Sen tar de 2,5 timme mix. Och mellan 8:30 och 9:30 på kvällen så lyssnar de 2-track playback. Här har vi lagt till en pryl. Inte bara Parametric EQ och Cooper Timecube utan en Eventide Phaser. Phaser, det skulle kunna vara i och med att Ace Solo där i Strange Ways, det phasas ju onekligen, det låter ju jättemärkligt. Skulle kunna vara den, att de mixar till den här då ju. För den har de hyrt in, dyrt som fan, $30 för att använda den i alla fall. Och det var väl kanske någonting man kände att vi måste på något sätt förstärka eller förbättra eller förvränga. Dagen efter, 2 september, nu får vi 2 titlar. Nu har vi mix igen, nu är det inte mixdown här. Är det så illa? Nu har vi mixdown här, eller mix igen. Att mellan klockan 1 och klockan 6 på eftermiddagen, 5 timmar mix, en liten paus på 2 timmar och sen 6 timmar mix igen. Och låtarna som mixas denna dagen är Parasite och Let Me Go Rock'n'Roll. Och där står utskrivet Let Me Go Rock'n'Roll. Så det har vi ju faktiskt med oss här. Att den har bytt namn i september redan. Fan också! Det betyder ju att den heter Let Me Go Rock'n'Roll i Toronto. Där jag hade bestämt mig för att den heter Baby Let Me Go. Jag borde helt enkelt förbereda mig bättre. Fast å andra sidan så, varför då? Det blir kanske roligare så här. Den heter Let Me Go Rock'n'Roll redan i början av september. Ja, det här måste min hjärna processa. Så ni får ringa mig någon dag sen om ni vill prata om detta. För det här jävla bandet. De kan aldrig bestämma sig. Det är upp och ner och höger och vänster och fram och tillbaks. 3 september då. Ja, där har vi faktiskt ingen mix alls. Utan det enda de gör den dagen är att de kopierar tape copies i 4,5 timme. Till 4 stycken reels. Det låter lustigt att de inte skulle jobba med någonting annat den dagen tycker jag. Men enligt denna här så sitter de dessutom i studio C nu. Så det kanske, de har varit i studio A hela tiden innan. För det är där de har spelat in plattan. Men kopiorna gör de tydligen i studio C. Och den är kanske billigare. Är den det? Studio C. $35. Vad kostar tape copies i studio? Oh, nej, $35 i studio A också. Nej, det var inte billigare. Men det var kanske mindre. De kanske behövde studio A till något annat band som skulle spela in någonting. Men det var det enda de gör den dagen. Kopiera. Så då är nog inte Kiss närvarande, vågar jag gissa. Utan det är nog mest producenterna eller Warren Dewey Engineer kanske för det ärofyllda jobbet. Däremot, och nu blir det lite roligt igen. 4 september, dagen efter detta då. Dagen efter den 3 är ju den 4 oftast i den finska kalendern. Där överdubbar de 24-track overdub i 3,5 timme på eftermiddagen. 3:30 till 7:00, sen tar de en paus och sen tar de 45 minuters lyssning på vad de har överdubbat. Vilken låt är det de överdubbar här då? Let Me Go Rock'n'Roll står på agendan denna dagen. Och då undrar jag. Det är den kortaste låten. Och där händer nästan ingenting i den. Vad fan kan de ha upptäckt här efter 2 veckor? Och bara, men vi måste lägga på en extra kobjällra. Men det är där ju ingen. Det enda jag har upptäckt är att om man lyssnar på, när man lyssnar i hörlurar. Det är väldigt sött i Got to Choose till exempel. Då ligger Pauls gitarr till vänster och Ace gitarr till höger. Och när Ace ska spela solo. Så hör du när de flyttar. För solot vill de ha mitt, i mitten. Liksom i mitten i ljudbilden. Så då hör du. Då flyttas gitarren upp till mitten. Det är liksom det med. Den biten när de vrider på ratten. För det gör man ju manuellt 1974. Det fanns ju inga Amiga-datorer då som kunde göra det åt den. Så då hör du liksom när Kenny eller Richie eller Ozzy Osbourne snurrar på den här. Och så flyttar upp gitarrsolet i mitten. Det tyckte jag var jäkligt fint måste jag säga när jag upptäckte det. Men i Let Me Go Rock'n'Roll, där är ju faktiskt 2 Ace-gitarrer. För där ligger hela tiden Ace när han spelar solo. De här... Jävlar vad pedagogiska jag är idag. Då ligger de mitt i hela tiden. Men du har Ace i verserna och sånt. Det ligger lite till höger. Så det kan ju vara att de lägger om ett solo eller någonting här. Att den har legat på en egen kanal och de inte är nöjda. Jag vet inte. 3,5 timmes överdubbning är ju i alla fall väldigt mycket. Det är fan om de inte kunde skrivit ut vilken medlem som var på plats. Om det inte var alla, det kanske var alla. Men i alla fall, 4 september så är det 3,5 timmes överdubbning av Let Me Go Rock'n'Roll. Skulle ju också kunna vara så här att de faktiskt spelar in en lång version av låten. För den var ju betydligt längre live än vad den blev i studio. Och sen när de började köra den på Rock'n'Roll-turnén så körde de den här halvkorta. Som är lite längre än studioversionen men ändå betydligt kortare än 75-76-versionen. Så det skulle kunna vara att de gjorde som Acrobat, att de spelade in hela låten och sen så klippte de ner den. För jag tycker där är ett, man, de har faktiskt till och med klippt bort det här, det som där de har en synkron dans. Det är ju med sen när de kör den live 77. Men det skulle kunna vara att de har kört hela och sen så har de klippt och så. För jag tycker faktiskt att det är i slutet. Alltså själva slutpartiet, att det kommer in väldigt hastigt på någon vänster. Så det skulle kunna vara att det är klippt där. Och att det är det de har pillat med här, försökt göra någonting vettigt av det och det funkar inte så har de klippt ner den. Återigen en Alex-gissning, jag baserar det endast på vad jag har hört när jag lyssnar på låten. Inte på någon som helst fakta, mer än att de den 4 september 74 faktiskt... pillade med överdubbning med just denna låten i 3,5 timme, det är lång tid. Skulle det kunna vara så här att det där med Strange Ways och trumsolo är en att man minns fel, att de att det var, att han körde det i Let Me Go Rock'n'Roll. För live hade han ju inte ett trumsolo, men de gick ju ner i ett break och han kan ju ha krävt att få ha ett trumsolo där och att man sen valde att klippa bort det sent under mixen. Skulle kunna vara så. Där är ju inget tydligt ställe i Strange Ways där det ska vara ett trumsolo i alla fall. Nåväl. Och, ja, alltså det här är nog den mest spekulativa podden jag har gjort. Och jag gillar egentligen inte att spekulera. Jag tycker om att hålla mig till exakt vad som står på papperna. Men jag kan inte hålla mig idag. En annan grej som... Jaha du. Ja, det stämmer. Det här är spännande. Därför att samtidigt som de då överdubbar på eftermiddagen. Sen går de in i Studio A. Det stämmer här, nu ska vi se. Så här är det. De är i Studio A. Och kör en överdubbning till 8 på kvällen. Sen är det 8 på kvällen till 3 på natten. Så har de en break. Det de gör då. Mellan 8:30 på kvällen och 3 på natten. Det är en 24-track mixdown. Av någon anledning finns det 2 olika papper. Det är samma kontrakt, eller om man ska säga. Samma studiolog. De har olika nummer, men de har samma datum. Och work order är samma 40-67. Det är arbetsordern för hela inspelningen. Men de överdubbar alltså i Studio A först. Och sen har de en paus under vilken de mixar i 6,5 timme. Och då heter låten Let Me Be Rock'n'Roll, inte Let Me Go Rock'n'Roll, på det här andra kontraktet. Det här är också spännande. Jag undrar om det är för att det är olika momssatser eller någonting. Sales tax. Ja, det skulle kunna vara. Att det kommer på två olika fakturor. Det vet jag faktiskt inte varför. Men det är ju väldigt intressant att de är ju, här är de ju i studio jättelänge. Från 3:30 på eftermiddagen till 3:45 på morgonen. Ja, det är ju nästan 12 timmar. Och då börjar de att spela in, sen mixar de och sen lyssnar de. Och sen får de gå hem. Och det är Let Me Go Rock'n'Roll de pillar med här. Framför allt, gissar jag. Men det är den som står ut. Eller Let Me Be Rock'n'Roll. Om man nu väljer att tro på det andra pappret. Det kommer jag inte att tro på. För där drar jag min gräns. Där är väldigt, väldigt tydlig. Det här accepterar jag inte. Den kommer inte att heta Let Me Be Rock'n'Roll i min bokläglista någonsin. Efter detta sista så är de faktiskt färdiga. Nu ljög jag igen. Där kommer en grej till. Okej. Okay. Jag tror de är färdiga här. Med någonting. Därför att den 11 september, det är ju idag. Usch. En vecka efter detta i alla fall. 11 september så gör de en 16-24 track transfer. Då mixar de ju ner den onekligen. Från 24 spår till 16 spår. Och sen lyssnar de på det. Det tar ett par timmar detta. Och så betalar de för det. Och där använder de en additional 16 track machine. Men dagen efter så går de faktiskt in och mixar lite till. Då har de ju upptäckt någonting där. Som inte är okej. Okay. Så i 7,5 timme. Mellan klockan 3 och klockan 11 på klockan 3 på eftermiddagen, klockan 11 på kvällen. Och som ett paus i mitten så mixar de en sista mix 12 september. Något litet sista. För sen är det bara kopior som görs. Den 16 och 17 september, det vill säga en månad efter att de gick in i studio, så gör de en massa kopior, two-track copies, som de får ta hem och lyssna på. Och där har ju Kiss, 16 september så är ju Kiss, då är de ju long gone liksom. Det är de ju nästan, ja den här sista mixen 12 september kanske de är med på. För dagen efter, den 13 september börjar deras turné igen och då är de i Kanada. Så att den 16 och 17 när det görs kopior, då är de ute på turné. Och har fullt ut med det. Så man kan säga att Heart of the Hell-skivan, rent krasst sett, så tar den en månad att skapa. Men den tar bara 4 dagar att spela in. Förutom lite överdubbningar då med några extra timmar. Men den tar alltså på 4 dagar, inklusive en fest i mitten, så sätter de alltihopa. Jag glömde en grej. Kommer jag på nu, för att det har jag ju inte på kontrakt. Det är ju när vi är där kring den 24-25 augusti. 24 hade vi en 24-track mix på Heart of the Hell, ja. Och 25 jobbar de med Going Blind och Strange Ways. Däremellan, kvällen den 24 måste det ju vara, då är ju Ace med om olyckan. Han virar en bil runt någonting. Och skadar ansiktet så pass illa så att dagen efter den 25 gör de en ny fotosession. Och då kan han ju bara sminka halva ansiktet. Det har ni ju säkert sett bilder på. De finns ju ute. Det händer här. Den 25 är den fotosessionen. Det är samma dag som de har en kvarts overdub på Going Blind eller Strange Ways. På eftermiddagen och så vidare. Så den fotosessionen är antagligen på förmiddagen. Och då är Ace kanske på natten 24-track mixen dagen innan. Om de nu är med på den, det vet vi ju inte. Eller om det bara är producenterna. Det var Heart of the Hell den 24 augusti. Kvällen där gissar jag det. Men det kan även vara innan själva mixen. Eller så är det under om Ace inte var med. Där virar han en bil runt en stolpe eller någonting. Och sen så får de sy ihop honom då med några stygn i ögonen. Och dagen efter den 25. Och det här bör ju vara på förmiddagen. Eftersom de på eftermiddagen gör en liten overdub. Och mixar. Så är det en fotosession där Ace bara får sminka halva ansiktet. Så de gör de här sidledsbilderna som är så himla märkliga. Men som faktiskt användes i ett par reklamer, konstigt nog. Trots att de såg lite konstigt ut. Så det glömde jag ju. På Jeans födelsedag så var det fotosession och Ace i halv smink. Och att de mixade Going Blind och Strange Ways och sådär. Men det har vi ju pratat om redan. Men plattan tog alltså inte stort mer än en månad att färdigställa. Från ax till limpa 16 augusti till 17 september. Vilket ju är fräckt. Jag tycker det är bättre än att det tar ett år. Samtidigt så har vi ju åsikter om då mixen och så vidare. Men det var ju helt uppenbart att Kenny Kern och Richie Wise kunde göra bra mixar. För jag tycker ju första plattan är fantastisk i sin mix. Det låter som att man står i lokalen. Här ville de ju ha något annat och det lyckades de inte fånga. Men frågan är, alltså det är ju inte, det är samma producenter, det är samma musiker. Till viss del samma instrument kanske. Så att det måste ju vara, ljudbilden måste ju vara medveten. Även om den är grötig. Men sen kan man då ta fram den här som jag, det vet jag har pratat om för den här högupplösta ljudmixen som släpptes 2014. Och så lyssnar man på den i hörlurar och så är den lite tydligare. Trummorna låter lite mer som trummor. Och där är lite mer tydlighet i att separera gitarrerna. Vilket jag tycker är trevligt. Jag plockade faktiskt fram, det är inte så mycket att säga egentligen, i Kistory-boken och i den här stora auktionsboken som släpptes 2001 när Kiss sålde av en massa prylar, så är det ju lite sådana här Gene Simmons anteckningsböcker. Och där är ju lite bilder på hans anteckningar från tiden för Heart of the Hell-inspelningarna. Han nämner lite låtar. Jag ska bara gå igenom vad det jag har hittat, för har de någonting med någonting att göra? Vi vet inte riktigt. Jeans böcker är väldigt otydliga. Så länge vi inte får se dem i sin helhet i kronologisk ordning utan bara lösryckta blad, så får man ta det för vad det är. Men där är ju då det som bör vara att ha lite med Heart of the Hell-tiden att göra. Det är en sida där han listar lite låtar som vi sen får texter till också. Always Near You, den vet vi ju. Den kommer ju på hans soloskiva sen. Back Where You Belong, Kansas City Kitty, Two Bits, Nonstop Express, All It Takes, Black Moon, Girl Who Makes People Smile, Dreamer, Got To Give Me More, She'll Do It Again, High and Low, som spelades in på demo till Destroyer, Much Too Soon, som är med på, den är väl med på den här Love Gun Deluxen, va? Är det den som har Much Too Soon? Det är ju inte alls säkert att den kommer från Love Gun-inspelningarna. Men den fanns tydligen någonting som heter Much Too Soon redan här. Och sen har vi riffs. Acrobat, ja men det vet vi. Det riffet var de ju nöjda med. Gissar jag, för det kom ju sen på Destroyer. En del av det. Moon Maiden. Seduction of the Innocent. Klassiker, den kom ju på Carnival of Souls-skivan sen 30 år senare. 20 år senare. Daily Planet, riffet finns tydligen redan här. Som man aldrig fick användning för. Roligt. Got No Pity, Red Nails, Mad Dog. Finns ju flera demos med den titeln. Blood and Guts. Och en låt som bara kallas för G. Black Sabbath Line. Så det är något tungt riff i G. Och sen Aces Classical Line. Så då har Ace någonting som inte har ett namn, men som är ett coolt riff som de kanske kunde göra någonting på. Då undrar man ju vilket det är. Och jag undrar vilket Gene-riff i G som han tycker påminner om Black Sabbath. Vi har låttext Going Blind. Vi kan ju läsa den ursprungliga låttexten. Eftersom dels har vi den här gamla Eskimo Sun. Det är ju en variant av Going Blind från 69-70. Så det är ju inte Going Blind. Men det är ju den låten som är... Nej, Eskimo Sun är Only You. Det är ju Little Lady. Nu, förlåt, jag knackar. Little Lady heter den gamla varianten. Men så skrev han om den lite grann. And I know how it's to be. There is nothing more for you and I. Some are young and some are free. But I think I'm going blind. Och så refrängen. Sen har vi vers 2. And I know you want to leave me. I hope you'll stay anyhow. You know to... Ah, det är svårt att säga. Han har liksom kryssat över. You know to någonting to believe you. You know... Nej, you know I'd like to believe you. You know I'd like to somehow. Okej, jag tar den versen igen. And I know you want to leave me. I hope you'll stay anyhow. I know I'd like to believe you. I know you know I'd like to somehow. Och så tredje versen som naturligen skulle varit. Yes, I know what's come between you and I know I've done you wrong. And if you think I can please you, of course you'd like to have more. Det var ju värdelöst rim. bredvid detta, där han har kryssat över de här verserna, bredvid detta har vi Little Lady, Can't You See, You're So Young and So Much Different Than I. Så där kommer den texten som vi faktiskt fick på Going Blind. Lite roligt ändå faktiskt att han hade andra verser. Här har han även gjort en, det här, nu är vi ju på en nivå som är tramsig. Han har skrivit längst upp Tesla Coil och ritat en Tesla Coil. Det är ju en sån här jag är inte jättebra på fysik, men det är två metalliska pinnar där det går liksom en blixt emellan. Det var det de använde sig av på Destroyer-turnén sen som kom från Frankenstein-filmen, som inte syntes så bra. Det har han ritat upp här och kanske som en, han har använt det som en tanke kanske att fan, vi borde nog använda oss av en Tesla Coil. Det är bara ritat, ska just ha Tesla Coil, och så har han ritat en Tesla Coil. Sen är det inte mer med det. Kanske lite kul att tänka på att ja, men redan 74 där så ja, kanske skulle ha något kul på scenen som blixtrade. Sen har vi mer låttexter här. Blood and Guts, ja det nämnde vi ju innan. Det här är ju en fantastisk låttext. Det här är versen. You're dying, you're lying. Mellanslag. You're sleeping, you're believing. Mellanslag. And maybe, sweet baby. Mellanslag. You love it, you show it. Och så refrängen. Blood and Guts, I know you wanna... någonting. Blood and Guts, and I know you wanna någonting. Blood and Guts, you might as well be någonting. Jävla bra text. Bredvid den har vi Mad Dog. Svårt att se. We back, show the seat scar you got. Lean back, she calls if you're shot. Det är svårt att se för det här grejer över och så. Och sen så det som ligger över är Penny Arcade. Den var nog inte med på den andra listan, va? Nej. Så den kan ju komma från något helt. Fast det ser exakt likadant ut i låt. Come with me and be the Penny Arcade. Yeah, yeah. It's been a better day. Yeah, yeah. But there's so much to see at the Penny Arcade. You'll never believe. Yeah, yeah. All that you perceive. Yeah, yeah. Bring your pennies to the old Penny Arcade. Och så någon form av förrefräng eller refräng. I got a penny for the Penny Arcade. I got a penny for the Penny Arcade. Ah, ja. Fan, det är ändå tung lyrik. Det får ju Fish och Marillion att framstå som Håkan Hagegård. Ja, där är ju mer Penny Arcade. Ja, det var det jag sjöng, ja, precis. Sen är Red Nails texten där. Ja, men då är det ändå i samma tid. Penny Arcade kommer från samma tid. Red Nails, men där har han kryssat Red Nails. Någonting should you want to keep. Nej, det går nästan inte att läsa faktiskt. Sen har vi då ett litet roligt inspel här där det står Kiss Hotter Than Hell LP. Så står det, har det stått Baby Let Me Go med blå text, och har han kryssat över Baby och så har han lagt till Rock and Roll med svart text. Så att den hette Baby Let Me Go och sen så hette den Let Me Go Rock and Roll. Gud vad spännande. Baby gets tired, everybody knows. When your mother tells you baby has to show. Fan vad dålig text det är. Vad fan handlar den om? Yeah, yeah. Och sen har vi Deuce från första plattan har han också skrivit ner där. Men den vet ju, den har vi hört många av oss för. Sen har vi då, och det är det här som är det tråkiga, att man får liksom ingen, man ser att sidorna är numrerade. För helt plötsligt så står här Great Expectations, Destroyer, med en annan penna. Och så sidan 54, och så är där texten. Som är då den här, som jag har berättat om tidigare, demotexten där you watch Paul singing along, you watch Ace playing guitar, you watch Peter playing his drums. Och sen så ser man att de har ryckt ut den här sidan, för på sidan 44, 10 sidor innan, där har vi då Got to Give Me More och She'll Do It Again som står med på listan. Som eventuellt, som jag nämnde innan, som eventuellt är från Hotter Than Hell tiden. Går detta ens att se? Jag borde ju försöka i alla fall. Jag ska se om jag kan läsa texterna till Got to Give Me More och She'll Do It Again. Vi ska se, vänta lite. Got to Give Me More verkar vara I haven't seen the nothing and I'm not trying anymore. You kiss as white as nothing but you got to give me more, got to give me more. You always... This time you let me. Nej, det var faktiskt, det är jättesvårt. Den är väldigt liten bilden, och när man har skannat in så är det otroligt suddigt. She'll Do It Again är väl lika. Den är ju ännu värre, för den var ju suddig. Fast alltså, She's Always Here. You någonting mean. She'll get hers in the end, and then she'll do it again, she'll do it again, she'll do it again. Ja, ja. Klassisk Gene-lyrik, otroligt djup och stark. Och hade garanterat varit låtar som vi hade sjungit med i fortfarande. Sen är det en sida som då är sidan 45. Det är sidan, baksidan av She'll Do It Again, Got to Give Me More. Där står Kiss, Hotter Than Hell LP och Watching You. Det här är intressant därför att på sidan 53 sen, de har ju alltså ryckt ut blad ur hans bok. Det är så jävla dumt. Där har vi en lista. Då står här Next Album. Och det här är innan Hotter Than Hell då. Next Album, så har vi några låttitlar. Och nu läser jag läser först rakt av, så pratar vi om det sen. Too Young, Watching You, Baby Let Me Go, Love Her All I Can, She, Simple Type, Keep Me Waiting, Mad Dog, Much Too Soon, Red Nails, High and Low, Ladies in Waiting, You Got No Pity. De två sista, där vände jag på ordningen därför att jag såg Ladies in Waiting först och sen We Got No Pity. Så här är det. Då har han skrivit Next Album och så första tre låtarna, Too Young, Watching You, Baby Let Me Go. Då står där Too Young är Simmons, Watching You är Simmons och Baby Let Me Go är Stanley Simmons. Det här är ju Much Too Young, garanterat. Alltså halva delen av Acrobat. De har, gissar jag, det här är gissning. Men jag gissar att det är det därför att jag tänker att de fortfarande tänker att de skulle vilja använda den till en ny skiva. Och de är tydligen redan med på att Watching You kom ju inte med på första plattan. Den kan vi ha med på nästa. Och sen har vi Baby Let Me Go också. Sen har vi fyra Wicked Lester-låtar. Vilket ju är lite spännande att de redan här tänkte att She skulle vara med. Det fattar man ju, för den kom ju med sen. Men även Love Her All I Can, Simple Type och Keep Me Waiting. Simple Type, Keep Me Waiting var ju påtänkta, så vitt vi vet, även till första plattan. Simple Type spelades ju live med Kiss på sommaren 73, så sent. Och de här fyra är då inringade och det står Epic till vänster om, för det är de som äger de låtarna. Så att det finns ju ett... finns ju ett litet abor med de här låtarna just då. Love Her All I Can, Stanley, She, Cornell Simmons, Simple Type, Simmons, Keep Me Waiting, Stanley. Sen står det inte så mycket mer. Sen står det Mad Dog, den har vi pratat om. Much Too Soon har vi också pratat om. Red Nails har vi till och med fått höra lite text av. High and Low, You Got No Pity och We Got No Pity. Ja, det är svårt att säga. Och Ladies in Waiting. Så där hade han varit redan igång med något som heter Ladies in Waiting på sommaren 74. Men det är väl klart han var. Därför att den spelades ju in bara... Det var ju 5 månader senare så skulle de spela in en skiva till. Och då fick de ju plocka fram She och Love Her All I Can. För då hade de ju inte så många låtar kvar att plocka av egna. De hade ingen Watching You, Baby Let Me Go liksom. Utan då fick de ju verkligen ta de som fanns. Undrar hur de hade gjort Keep Me Waiting faktiskt på Hotter Than Hell och Eller Dress to Kill. Det har varit intressant att veta. Men det här är lite kul, för det här går ju faktiskt lite ihop. Om vi tar den listan som var på det första pappret här, så har vi ju High and Low där igen, ja. Got No Pity, ja, det nämnde jag. Red Nails och Mad Dog. Och sen så går man fram till denna listan och så, ja, High and Low och Red Nails och Much Too Soon och Mad Dog. Det är ju jättespännande egentligen. Att det här är Gene-låtar, alltså fan, och det måste ju finnas inspelat. Gene spelar ju in allting om han fick tillfälle. Paul gjorde ju inte sånt, men Gene höll ju på med det. Tänk om de här låtarna faktiskt finns någonstans. Och så fick vi inte dem i boxen. Valt, jävla skit. Men det, där fick vi annat. Och där tar det slut, ja, det var det sista som jag hade på låttitlarna där också. Jag tror vi har kommit en liten bit på vägen här i alla fall att förstå Hotter Than Hell-skivan på ett sätt som vi inte gjorde för 2 veckor sedan. Eller ja, som ni inte gjorde innan det här poddavsnittet, för jag tror inte det är många av er som har sett de här studiologgarna, och som jag inte gjorde för 2-3 veckor sedan innan jag fick dem. Vi kommer nog aldrig riktigt att förstå hela. Det är mycket lättare att förstå första plattan och det är mycket lättare att förstå Dress to Kill, tycker jag. Hotter Than Hell kommer nog alltid att tillsammans med Hot in the Shade var de 2 mest bespottade studioskivorna rent studiotekniskt sett. det tråkiga är ju att båda två hade ju förutsättningar att vara lika fantastiska som sina föregångare. Alltså Hot in the Shade skulle ju kunna ha samma ljudbild som Crazy Nights egentligen, rent krasst. Och, eller Revenge för den delen om man vill gå för lite hårdare, men det hade inte riktigt passat med låtarna. Och Heart of the Hell skulle ju ha kunnat låta som första plattan. Det hade ju räckt egentligen. Den hade till och med kunnat låta som Dress to Kill, men det var ju en annan producent och ett annat tänk kring den skivan, att de stramade upp det liksom. Men Heart of the Hell hade ju mått skitbra av att låta som första plattan, tycker jag. Eller tror jag. Tänk att höra liksom Watching You i... Den låter ju svinbra på demon och så vidare, tycker jag. Men ja, det är lustigt det där. Men vi har kommit ett litet steg närmare i alla fall att förstå. Det gick väldigt, väldigt fort. Under tiden som de höll på att spela in var det även fotosessioner nästan dagligen. Ace körde och krockade. Det som vi tycker idag, att det låter att det har gått fort. Tänk hur det kändes för dem som upplevde det. Alla ni som har varit i studio någon gång och spelat in en demo med ett gymnasieband eller en skiva. Ni vet att tiden går ju både långsamt och fort samtidigt. Den går långsamt därför att när man inte spelar själv så är det pisstråkigt. När man spelar själv så går det så jävla fort. Så bara, vad fan, har det redan gått 7 timmar? Jag har ju för fan knappt hunnit stämma. Eller jag har knappt hunnit värma upp trummorna liksom. Vilket ju ibland gör att vissa demoband har fått acceptera tagningar som man kanske kunde gjort bättre. Men det finns inte tid och pengar till det. Och här har vi 4 inspelningsdagar. Punkt. Sen är det mixning. Helst hade de nog velat ha den färdig. Det känns ju lite som att de hade velat ha plattan färdig där runt en, vad var det jag sa, runt en 4. Att de 4 september, att de överdubbade Let Me Go Rock'n'Roll, det var en sista minuten grej, mixade den och sen lyssnade de på den. För sen dröjer det ju en vecka tills de drar ner playbacken. Men sen gör de ju en liten grej igen där den med en liten mix den 12 september. Det känns som att de har haft någon vecka på sig att tänka efter och lyssna efter och så vidare. Så nej, vi är inte nöjda med det här, gör om detta eller så. Men så det betyder ju att i realiteten betyder det att det har tagit 3 veckor att fixa plattan. Eftersom loggarna inte... De gör gällande att det var faktiskt en vecka paus också. Så att det får vi tänka på nästa gång vi lyssnar. Och njuter av den tydliga och krispiga ljudbilden. Några av er har säkert undrat över titeln på det här poddavsnittet som jag är otroligt nöjd med. Därför tänker jag nu läsa en recension som kommer från en tidning som heter Windows Fotovisare. Det kan den inte gärna göra. En recension ifrån november 74 i en dagstidning. Börjar med att de pratar om andra band. Ringo Starr bland annat, trummis i Ringo Starr. Och sen så står där, if there are any hardcore rock and roll punks in your life, they would be delighted to receive a copy of Kiss Harder Than Hell, Casablanca NBLP 7006. Kiss plays the harshest of brutal animal rock. It grinds, it grates, and it pulses with a staggering amount of energy. This band looks strange, even exotic, but don't be fooled. I have yet to find anything perverse or even very nasty in their music. I'm 93, you're 16. This is simply a bunch of guys out to have a good time playing the simplest, hardest hitting rock and roll they can, something like a 100 megawatt Chuck Berry. Så att det är lite lustigt här. En jättepositiv recension. Det brukar heta att alla hatade dem. Men det vet vi att det så var det ju inte riktigt. Många hatade dem, men inte alla. Så det är lite lustigt att de får en sån fin recension här. Det är en annan recension den 29 november i samma tidning, Windows Fotovisare. Their new album is just that. Okay, rock and roll, good rock and roll. Their new album is just that. Non-stop power, raunch from the start. It finishes with Strange Ways, a tune during which Ace swears Jimi Hendrix's spirit temporarily occupied his body for a genuinely inspired solo. Det är bara jag i världen som tycker det är ett av de värsta solorna tydligen. Ja, så kan det vara. Och här i denna recensionen nämner man också att de här Fanny has been struggling to become more than a kind of novelty all-girl rock band for years, bla bla bla. Men sen är den klipp, för han har bara, den som har bara sparat Kiss-recensionen. Så där nämns faktiskt den här Fanny också. Och sen vill jag läsa upp, jo det var den här, det är en recension från februari 75 i Birmingham, Michigan. Det är faktiskt den som håller med mig, det kanske därför, ja, vi är ju några stycken som kanske tycker så här. Side one is the winner. A dazzling collection of rockers, most notable among them the aforementioned Parasite, Hotter Than Hell and Rock and Roll Let Me Go, which is really getting back to basics. I dare you to sit still. The second side suffers for two reasons. A, because after side one, anything would be anticlimactic, especially more of the same. And B, the songs aren't as much fun. Hon tycker inte de är lika roliga, och det är lite samma som jag tyckte där. Så att det är Cynthia Dagnall heter hon, och nu vill skriva en arg insändare till Falukuriren och klaga på hennes recensioner. Så där har vi det. Vi har Hotter Than Hell, vi har Hotter Than Hell i studiologgar, och vi har en liten bild av en månad i augusti 1974, där de fick skynda sig att spela in en platta mellan turnéerna. För tänk ändå, turnén tog slut 4 augusti och började igen 13 september. Och däremellan kommer påsken liksom. Det, så funkar det ju inte världen och livet idag såklart. Men det var ju en spännande tid också. Det gäller ju faktiskt inte bara Kiss, det är ju många band som hade det lite så här i början. Och det är ju ofta där nöden är kreativitetens moder, som det heter. Har man 10 år på sig att skriva en platta så kanske det inte blir den bästa. Om det inte är den första, för då har man ju 10 år på sig att skriva sin första skiva. Sen ska man göra den andra och helt plötsligt, oj då, ja visst ja, vi har förväntningar på oss också. Hoppas ni har tyckt det var kul. Ni har säkert frågor och jag kan ju inte svara på dem, för jag har läst upp vad som står i dokumenten, men jag har också frågor. Men jag är så jäkla glad. Alltså, jag förstår att det här för många talar mer till min nackdel än min fördel, att jag har tillbringat så otroligt mycket tid med att försöka få tag i de här dokumenten. Så den lyckan när de faktiskt damp ner som genom ett trollslag, det var en liten uppenbarelse. Jag satt och bläddrade på dem fram och tillbaks och tittade och bara... Det tog alltså 4 arbetsdagar för dem, med lite längre arbetsdagar, att spela in skivan. Det tycker jag är coolt. Jag tycker om att få veta det. Att, ja men lite så, 16, 17, 19 och 20 augusti, det är 4 datum att minnas för evigt liksom. Så jag hoppas ni har tyckt det var roligt också. Jag tyckte det var jäkligt roligt i alla fall. Och nu hoppas vi av hela vårt hjärta att de här demosarna från White Plains i Minnow Sound Studios juli finns kvar och faktiskt läcker ut någon gång. Det hade ju varit en dröm att få höra. Och sen hoppas vi såklart att Gene Simmons personliga C90-kassett eller A-track därifrån mixdownen i september, tidigt september 74, också finns någonstans, eller om det var slutet av augusti. Den hoppas vi också har överlevt och att vi då får tag i dem. Det är ju lite det som är grejen, att det hade varit kul att höra dem. Tänk om första mixen på Hotter Than Hell var helt annorlunda och de bara, nej, det ska vara mycket... mycket grötigare. Can you make it more porridge? Det har ingen någonsin sagt, men jag hoppas att någon har sagt det. Tusen tack som alltid för att ni har lyssnat. Jag hoppas att den 11 september 2022 inte blir ytterligare en version av det här ofta ganska hemska datumet. Jag hoppas att den 11 september blir ett annat datum än vad historien har givit oss det genom. Men ta hand om er, var snälla mot varandra, krama varandra i trafiken. Vi har massor av roliga avsnitt kvar i höst och vi ses i Ljungby 24 september, glöm inte det. Det kommer att bli en höjdare. Och vi ses i Sölvesborg, kommer jag den 2 november. Kommer snart info, det är deras kulturvecka där. Då blir det sista dynastin föreläsning för alla er som inte har sett den. Det ska bli skitkul. Nya biblioteket, de har byggt ut en föreläsningssal där tydligen. Så då kan vi kräma på. Och sen har vi Stockholm i november. 26 november på biograf Sita. Det är problem med biljettlänken, men det ordnar sig nog snart, hoppas jag. Annars får ni komma ändå, så vi får ta in er med skohorn eller någonting, alla ni som vill komma. Det löser sig nog. Tack för idag, ta hand om er. Och nästa gång, då är vi i havet. God afton.